På 90-talet slog hon igenom med världshittarna All About The Money samt Private Emotion-duetten som hon gjorde ihop med världsstjärnan Ricky Martin. Och nu har hon hunnit bli 52 år gammal och hon är fortfarande aktuell med ny musik. Ja, jag talar givetvis om den fantastiska artisten Meja. Ja, det är Meja som är veckans gäst i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 344. Och det var en spännande livshistoria att få ta del av. Från 90-talets glammiga dagar med världshits till höger och vänster och massa otroliga historier fram tills idag. Det har varit en berg- och dalbana och Meja var generös med historier och anekdoter av högsta klass. Så jag tror ni kommer uppskatta detta avsnitt. Jag heter Nemo Hedén på Instagram. Följ mig gärna där, då blir jag superglad. Vill ni med något kan ni alltid mejla mig på nemohedén@gmail.com. Jag tycker mycket om när ni hör av er. Och den här podden klipps precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgspodden. Ja, nu är det slutsnackat från min sida. Nu dunkar vi igång Nemo möter en vän, avsnitt nummer 344. Gäst Meja. Och här kommer en liten jingel.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Vi kör, eller?
Ja,
vi
kör på.
Vi kör Nemo möter en vän med Meja. Hej.
Hej.
Varmt välkommen till min lilla podcast.
Tack så jättemycket.
Till slut får vi till det här.
Nere i din lilla grotta.
I min lilla Batcave här. Jag brukar säga som så att om det blir världskrig någon gång, då kan vi mötas i den här lilla hålan och ändå överleva.
Jo, men vad sjutton, det finns ju gott kaffe.
Gott kaffe finns, det är som en skyddsbunker kan man säga.
Med havremjölk.
Ja, en skyddsbunker med havremjölk. Där har vi det. Vi är längst in i... Bra. Vi är längst in i en liten håla här på Strindbergsgatan.
Öfre Östermalm.
Ja, men verkligen.
En liten sunkig håla på Öfre Östermalm.
Det finns sunkiga hålor här med, uppenbarligen. Hur mår vi denna junidag 2021?
Jag mår grymt bra. Jag har precis varit och gjort det som vi pratade om igår, att jag skulle göra, få en rollfing session.
Nu får du faktiskt berätta här, för det finns nog...
Rolfing.
99% av lyssnarna vet inte vad det är.
Det låter så här som typ så här dans, du vet, så här, som jag har varit och tränat för Let's Dance. Och idag har vi testat momentet rolfing.
Ja, precis. Men Meja, i en rolfing.
Och då de som vet vad rolfing är, så blir det ju helt kajko. Nej, men rolfing är en alltså typ modell mer smärtsam variant av massage, kan man säga. Där terapeuten då är extremt välutbildad och vet exakt hur leder, ligament, hur benen, hur musklerna, hur allting ligger i kroppen. Och sen går hon in med ganska brutalt starka händer och helt enkelt korrigerar upp kroppen, skapar utrymme, skapar luft och flyttar på det här paketen då som ofta sitter snett. Så vi är ju ganska, vi liksom efter ett tag, vi gör olika saker, vi bär fel, alltid väskan på höger, vi överbelastar och liksom, då blir vi lite så här sne som vi kanske inte tänker på förrän man börjar komma upp i så här äldre ålder. Och då går hon in så att man är nästan som en, om kroppen är som en lite så här förtorkad lerklump, så går hon in och mjukar upp den här lerklumpen och formar om hela kroppen så att du hittar tillbaka till din balans.
Men shit, är det liksom vetenskapligt bevisat att det funkar, eller är det lite så här, men placebo att man, eller?
Det är omöjligt för mig att det är placebo, för det gör så jävla ont.
Men
om man märker resultaten.
Okay,
så att du står, så att det finns säkert vissa som har varit, det beror på också vem du går till. Om du går till någon som är inte så himla bra, då händer det inte ett skit. Men nej, så är det ju med allt i livet liksom. Men den här kvinnan är helt fantastisk. Så att det är nästan man är nästan som en så här karikatyr, så här skämtteckning av sig själv. När hon har jobbat igenom halva sidan av kroppen, och så får du gå upp och ställa dig, så får du se på dig själv i spegeln. Då ser du det jobbet som hon har gjort på din ena halva, där ena halvan är helt avslappnad, axlarna nere, höfterna är raka, benen är som de ska, medan den andra sidan är, du vet, axeln under örat, höften pekar rakt ut, foten, du vet, det är som det är två, ups, det är som det är två olika människor liksom. Men så det jag har gjort nu, jag är lite förvånad över att jag ändå är så pass pigg och har vojat mig genom halva stan.
Är det din första podd här?
Nej, jag har gjort en tidigare.
Vilken då?
En hälso med Kyrin. Den har inte kommit ut ännu, men hon tvingade mig att göra en massa konstiga gymnastiska övningar.
Förutom Rolfing.
Ja, men vi kom inte ens dit.
Nej, det är next level. Next level Rolfing.
Oh yeah.
Ja, men du, hur har ditt coronaår varit annars? Vad har du pysslat med senaste året?
Alltså, vilket av dem? Tänker du nu det här 2021 eller tänker du 2022?
Nej, men jag tänker väl att pandemin... alltså, det känns väl som att det håller på att gå i rätt riktning nu, får man ändå säga. Men det har varit liksom så här blommat i ett år. Och då tänker jag senaste året.
Senaste året. Jag har haft det jättebra. Jag lever själv med min lilla hund. Jag är inte över super jättesocial i normala fall ändå. Och håller mig ganska mycket för mig själv och så där. Så det har inte varit någon jätteskillnad för mig. Jag har ju bott nere i Skåne under massa år, och där är det typ jag och hunden och några vänner liksom, men annars är det väldigt lugnt och skönt, havet, naturen. Så att hela förra 2020 var jag nere i Skåne.
Vi kommer komma till det här med att du lever ensam och sånt där. Vi kommer prata om allting.
Ja.
Ja. Så du är med på det?
Ja.
Men du, vi ska jobba i en form som jag har döpt till associationsleken. Är du med?
Ja, jag är med dig.
Vi drar igång det här. Associationsleken med Meja. Första ordet är intervjuer.
Det absolut roligaste jag vet.
Är det sant?
Ja.
Varför?
Jag tycker det är skitkul. Men jag gillar ju, som jag sa förut, jag tycker om att sitta och spåna med folk. Och varje människa som jag möter, varje journalist och människa överhuvudtaget, så är jag är nyfiken, och ibland så händer det att det liksom, samtalet vänds lite lätt, så att det är jag som, bara så du vet, kommer sluta med att du sitter och berättar om dig själv istället.
Snälla, låt det inte bli så, för du får inte glömma att mina lyssnare har hört mig snacka om mig själv så här 200 gånger.
Och de bara, nej, inte en till.
Ja, men det är problem, för det är ofta mina gäster frågar mig saker, och då vet jag så här, okej, det här har de hört så många gånger.
Nej, men grejen är den, jag tycker om att prata med folk, jag älskar kommunikation, och för mig så är en intervju en form av kommunikation, där då journalisten då har sina frågor, men det sen hittar jag alltid olika spår som jag kommer in på. Så kanske frågan från början blir ju kanske inte egentligen det svaret som konkret är svaret på just den frågan. Men däremot är det en massa andra grejer som man hittar som är roliga. Och sen har jag märkt en annan grej, att jag, när jag sitter och svarar på frågor, så säger jag saker som jag kanske inte har tänkt att jag ska säga. Som jag ibland kan bli så här förvånad över. Att jag, jaha, sa jag det? Jaha, men just det, så tycker jag ju. Att det blir en slags spontan kanalisering. Liksom.
Ja, men vad härligt. Det båda är ju gott.
Ja, men
att
det
du tycker så mycket om det här.
Men du, på tal om det då, intervju. För det har jag skrivit om lite grann i. Jag håller på och tåtar på en liten bok. Och då skrev jag lite grann om det här med, alltså, journalister, intervjuer, vilken skillnad det är beroende på vilket land du är i.
Låt höra.
Och då har jag ju då jobbat jättemycket i Japan. Och journalisterna i Japan är så himla fina, ödmjuka, intresserade. De har gått igenom varenda textrad. De tittar på alla bilder. De ser sammanhanget. De vill liksom förstå hur låtarna hänger ihop, vad varje liksom litet ord betyder, om det finns någon liksom så här hidden agenda bakom att man väljer just den här frasen. Och det leder ju i sin tur in till att man kan sitta och få jättefina samtal som ger både journalisten och mig någonting. Så de intervjuerna är oftast, alltså de, även om de jobbdagarna där, eller veckorna är liksom, du är uppe 6 på morgonen, du kör hela dagen och sen så kanske du är klar vid 9-10 på kvällen.
Kör du på engelska då?
Och sen, ja, mm. Och sen brukar ofta vara tolk, en tolk som är med.
Mm. Fan vad spännande
så, med... så det är spännande med liksom deras, för deras kultur är så mycket respekt och så mycket, alltså tänka lite utöver och lite bortom. Mm. Och sen så var det en incident där när jag jobbade som en tok och sen så var det en svensk journalist som kom dit. Och då så sa vi att, ja men okej, då får vi komma. Vi tar den intervjun också, någon av de här skvallertidningarna liksom. Och det var så typiskt klassiskt bara, du vet, första frågan. Bara, jag har med det. Hur mycket pengar har du tjänat nu då?
Mm.
Och det blir lite så här, nej, ingen aning. Har du någon pojkvän eller? De två frågorna var liksom de två första. Och sen förstod man ju att men det här kommer ju, nej, intervjun kommer att vara väldigt snabb.
Mm. När var det här?
90, vad kan det ha varit? 98 tror jag.
Ja, oh, fy fan.
Orka, så det är liksom... skillnad på journalistik och mm. intresse och också vad du liksom, vad du ställer för frågor.
Mm. Tråkigt när kvällstidningarna liksom cementerar bilden av sig själva på något sätt.
Ja, men det är väl, det är, alltså, man, i och sig, man, jag hade blivit förvånad om det kanske hade kommit några andra frågor.
Om de bara säger, men... du, vad den här textraden i den här låten, vad tycker du, vad tänkte du då?
Men de är så gulliga, jag släppte en singel för 2019 där i Japan och då kom det journalister över hit som intervjuade och då har de gått igenom textraden och då sjunger jag i refrängen 1008 mistakes, 1008 mistakes och det var en så här huvudbry. Bara, så Meja, why 1008?
Mm.
Och det är så här, är det någon speciell mening med varför? Så.
Men det där är ändå intressant, du är inne på någonting nu, att nu brukar det oftast vara, lyssnarna tror nog, eller så här, jag har hört från många artister att lyssnare, alltså fans, vill gärna tro att det finns liksom en mening med texterna som kanske inte ens finns. Alltså förstår du vad jag menar? Att liksom så här, oftast finns det så här, något svårare, något uttänkt, när det egentligen bara liksom är pop. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Vem fan var det? Det var väl typ så här Orup som är så mycket bättre och han hade fått en hälsning av någon som sa till honom bara, ja, det här låten räddar mitt liv och det har förändrat allt för mig. Och han bara, det är ju bara popmusik. Du vet, så här. Jag tycker det var så kul.
Ja, men, det är, men någonstans är ju, för mig så är musik, jag har alltid en mening med, alltså jag sitter och snickrar till förbannelse på mina texter.
Mm. Ja, men då så, då så att det, stämmer så att det på dig då.
Så att det kanske, men samtidigt, alltså, sen är det musik, men musik är ju kraftfullt. Musik kan ju faktiskt ha en otroligt stor betydelse för människor i alla olika stadier i livet, både glädje och sorg liksom. Så att där är jag nog liksom att möta, för jag tänker varje låt, varje text tolkar du ju själv utifrån vad du kommer ifrån och vad du har för känsla och vilken situation du sitter i just då liksom. Och kan det på något sätt att hjälpa dig upp eller att det är någonting som får dig att minnas någonting eller liksom, så är det är så otroligt individuellt.
Verkligen, exakt. Ja, men vi går vidare.
Mm-hmm.
Nästa ord är uppväxt.
Överallt.
Så här. Men väcker det en positiv känsla?
Ja, men det gör det, absolut. Det gör det, verkligen. Jag hade inte varit jag om jag inte hade haft en uppväxt som jag har haft.
Vad har det varit för typ av uppväxt då?
Det har varit, alltså väldigt, på ett sätt, alltså jag har ju flyttat något tokigt mycket. Och jag har bytt skolor nästan varje år. Förutom i Munka Ljungby, Skåne, där gick jag faktiskt i alla fall i samma by i 3 år. Och det är typ det längsta som jag har gått i samma grundskola. Liksom.
Mm.
Så att vi flyttade runt. Ja, det har varit en konstant resa.
Men vad var det för typ av barndom? Jag menar liksom dina föräldrar, var det arbetarklass eller hur såg det ut?
Jag skulle nog säga att vi var lite så här akademikerbohemer på något sätt. Alltså mamma är konstnärinna och vi kommer från en väldigt kreativ, konstnärlig, musikalisk familj. Liksom varenda kotte på mammas sida är skulptörer eller arkitekter eller jobbar med reklam eller musik eller liksom målar. Så här. Men sen är det då liksom ett akademiskt inslag. På min pappas sida så är det, där har vi då från farmor så var vi hovleverantörer av smycken. Torndals smycken som fanns i Stockholm.
Fin ska det vara.
Fin ska det vara.
Jamen.
Men det var ju väldigt mycket liksom, det var väl farmor, men farfar var liksom arbetarklass, kom, jobbade på Televerket och liksom, så att där var det liksom inte så mycket kreativt. Fastän min far spelar ju, han och hans bror, de startade band när de var unga. De har alltid spelat gitarr, du vet, så här, ute på sjön och segla och spela gura. Och så här. De hade band som heter Long Cal Singers. Så körde
fan
de.
Alltså.
50-talet liksom. Mm. Nej, men så att det har varit väldigt, liksom, uppväxten väldigt kreativt. Vi har inte haft, alltså vi har varit väldigt, tänk att vi flyttade till Skåne när jag var 7 år. Och då är det liksom, då kommer liksom lilla Meja som då redan hade fått mina glasögon och har på mig lite så annorlunda kläder, lite mamma satt liksom och sydde, du vet, så hade Odd Molly funnits då, så hade det varit den typen av liksom, mamma gjorde den typen av kläder till mig med så här fina små hippievästar och lite jeans och lite liksom. Och sen så är det liksom mitt fina långa blonda hår och lite tystlåten, prata stockholmska. Vi var vegetarianer. Jag hade ingen TV hemma. Det fanns liksom, du vet, vi umgicks på kvällarna, vi åt middag tillsammans då, våran vegetariska.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Kost, stearinljus på borden alltid, det var liksom en ritual. Sen satt vi och målade och ritade på kvällarna eller spelade och sjöng ihop och liksom, du vet, var den miljön. Och komma till Skåne då liksom på så här tidigt 80-tal i liksom värsta sås och potatis liksom. Det var ju jättekonstigt för dem, de tyckte vi var väldigt märkliga.
Mm. Men hur livet sen artade sig, din inriktning, det här med musiken och så, var det tydligt för dig vad du skulle hålla på med, eller fanns det flera alternativ liksom?
Nej, men alltså jag ville ju, min dröm när jag var, alltså när jag var riktigt liten, då var min dröm att jag ville bli diskerska.
Fint ändå.
Ja, det var så här, jag ville liksom hjälpa mormor och diska, men jag fick aldrig göra det för hon var så rädd för att jag skulle ta sönder någonting.
Jag älskar att säga diskerska också, ja, men inte var... diskare.
Nej.
Jag har aldrig ens hört ordet diskerska.
Diskerska var det. Så det fick jag ju bli sen då när jag köpte restaurangen nere i Torekov som jag hade i varje 4 år.
Då fick du äntligen diska.
Då fick jag äntligen, men vi slogs, det var så komiskt för vi var 4 delägare, vi slogs om att få stå i disken.
För att ni alla ville känna er som folket.
Nej, men det var så här lugnt och skönt. Det var inte alla som var på och ville massa saker och skulle prata om allt liksom, utan det var verkligen så här monotont arbete.
Jag trodde ni bara ville tävla om vem som kunde vara mest så här mänsklig.
Nej, för fan.
Arbetare,
nej.
Liksom.
Vi ville bara fly från alla.
Ja, då var det inte lika liksom fint.
Nej, inte. Nej, men så att det var väl med, jag ville bli skådis när jag var liten. Det var liksom min, så här, min dröm var att bli skådespelare.
Vad hände med de drömmarna?
Nej, men jag har inte liksom, jag har gjort någon så här film, några prover så där, men det har väl inte riktigt så, jag har ju inte någon erfarenhet och har ju inte någon liksom teknik och inte någon liksom. Jag har pluggat i, när jag bodde i LA så pluggade jag nere på Edgemark Center i Santa Monica. Och så, men sen har jag, det har liksom, det krävs 100% fokus för att göra en sån grej, och jag har inte riktigt varit där.
Kan man säga att du just på grund av detta har njutit extra mycket av musikvideoinspelningar?
Ja, men det är ju roligt.
Det är det, va?
Ja, det är jättekul. Det är galet också hur, det är galet egentligen hur också mycket man kan pusha sig själv. Du vet, vissa inspelningar har ju varit så här maratoninspelningar. Jag har liksom legat i något, en video, Spirits heter den. Vi åkte vi till Polen eller var vi nu var någonstans och spelade in den. Liksom, jag ligger i något så här badkar med min stora vita klänning och liksom. Och det är ju bara några sekvenser i den här korta videon. Men jag tror jag ligger i det där badkaret i liksom, alltså lugnt 5 timmar.
Mm.
Efter ett tag liksom. Man bara push, och då är det ingen liksom, det är inget snack, man gör det bara. Vi höll på, vi spelade in oavbrutet i 24 timmar. Ingen sömn, vi bara körde liksom.
Ja.
Och efteråt tänkte man, men gud, är det där verkligen så här? Får jag OB-avdrag nu eller?
Exakt.
Jag bara, nej, det är bara att köra.
Du fick betalt i typ amfetamin för att hålla dig vaken.
Typ som jag inte visste fanns där. De hade slängt det i badvattnet. Så när jag fick lite kallsupar så var det så här, oops, accidentally.
jag orkar mer, vad hände?
Jag plötsligt blir jag väldigt pigg.
Ja, du ser. Ja, vi kör nästa då. Nästa ord är ångest.
Ångest. Jo, men den finns ju.
Latent.
Latent. Upp och ner, hela tiden. Jag vet inte om det är ångest eller om det är depression. Jag tror nog att det i mitt fall är mer frågan om depression än ångest.
Hur tar det sig uttryck?
Det tar sig uttryck i total håglöshet. Någon form av den här klassiken, du vet, det där svarta hålet. Men det är verkligen ett svart hål som är otroligt svårt att kravla sig upp ur. Mm. Så det blir någon slags emotionell avtrubbning. Ingenting är roligt, ingenting är värt någonting. Det finns ingenting som är liksom, du vet, man går ut och tittar på solen så här, försöker och liksom, du vet så här, nu har jag hund, jag tror att min hund har ju räddat livet på mig så många gånger, för att det är verkligen, det är liksom en liten krabat som står där, är alltid glad och vill alltid ut liksom.
Mm.
Så det är liksom, depressionen har aldrig gått så långt så att jag har skitit i honom och skitit i att han faktiskt måste få sitt, utan han, det är liksom.
Men skaffade du hunden just på grund av detta? För att ha skäl och liksom ta det ut?
Omedvetet, säkert. Mm. Alltså jag skulle ju inte ha någon hund. Jag bodde nere i Skåne. Och har ju under perioder typ låst in mig i mitt hus där nere. Du vet, till du ibland inte gått ut på dagar liksom.
Mm. Men hur länge har det varit så här?
Alltså jag har pendlat i mitt humör upp och ner. Jag hittade mina gamla dikter. Jag började skriva dikter när jag var typ 5. Då var det ju jätteglada grejer. Men sen hittade jag dikter från 87, 88.
Mm.
Och där började det liksom att bara, vad hände här? Så här? Mitt ihåliga skratt och liksom, du vet, så här, riktigt så här deppodikter.
Men om du ska hobbypsykolog analysera det här, vad kommer det här mörkret ifrån?
Alltså jag tror att det är genetiskt. Jag tror att det ligger i en ihopkoppling av. Jag har ju gått och gjort utredningar och grejer. I en kombination av det här liksom upp- och nerpendlandet, i en kombination av någonting som nu är en vedertagen diagnos, HSP, Highly Sensitive Personality, där man då i forskningen har sett att det är kanske, jag tror att det är runt 20% av planetens befolkning som har en hjärna som är uppbyggd på ett visst sätt som gör att man är översensitiv för sin omgivning, för element, för intryck. Man behöver mer tid för återhämtning. Man liksom, hjärnan funkar helt enkelt inte riktigt likadant som på andra normala som inte kan förstå att det kan vara jobbigt att gå längs Valhalla vägen för att det känns som att alla bilarna åker in i en och genom en. liksom.
Mm.
Så att det är en kombination.
Mm. När har du mått som bäst?
2006-2007. Men hela 2006 var fantastiskt. Alltså det pendlar ju. Men overall så var det fantastiskt. Jag flyttade till LA. Och var där och jobbade och började spela in en av skivorna. Mm. Och det var en så här superhärlig period verkligen.
Ja, men vi backar bandet ännu mer, för nästa ord är genombrott.
Genombrott. 1993. Mm. Legacy of Sound.
Ja.
Anders Bagge.
Ja. Ah. Hur var Bagge på den tiden?
Bagge var glad, vältränad och otroligt så här energisk och drivkraft. Alltså han hade ett driv. Han var liksom, du vet, he didn't stop. Och han var så i musiken och i sitt element och i liksom, du vet, det var en fröjd att sitta med honom i studion. När du liksom har den här människan framför dig som bara sprudlar av musikalitet.
Mm.
Och det var verkligen, det var så himla kul. Första plattan kommer jag ihåg. Så det gick så himla fort att spela in det. Vi satt, jag kommer ihåg, jag fick första singeln som Legacy släpptes. Hette Happy. Och den, jag hade precis träffats. Och så var vi nere i studion och sen så började vi ju att så här knåpa ihop någon liten låt som jag faktiskt tror att Alexander Kronlund var med på också.
Okej, det är ju en nära vän till mig.
Ja, vad trevligt.
Han är super nice.
Han är underbar.
Superfin.
Underbar. Ja, när honom är, det är verkligen så himla fint.
Det är faktiskt den enda poddgästen som jag har haft under mina 7 år som jag har blivit liksom nära vän med efter.
Mm.
Ja, så vi umgås mycket än idag.
Ja, jag förstår. Åh.
Jag ska hälsa till honom.
Jag lovar jättemycket.
Vi ska ses nästa vecka. Spela paddel ska jag.
Spela paddel.
Ja, vi gör det.
Ja, men det är toppen.
Det var han som drog in mig i paddelvärlden i somras.
Och nu är det kört.
Ja, nu är det kört.
Men jag kan tänka, paddel passar dig bra. Det är liksom, det är snabba puckar.
Ja,
det är fokus.
Ja,
det är liksom lite utmattning. Och sen så är det lite så skönt efteråt.
Ja, det är bra det. Men vad han var med då alltså?
Men han var med på första låten som jag tror att jag skrev faktiskt överhuvudtaget.
Men hur var han med? Hur var han på den tiden?
Nej, men han var ju... Han var...
För jag vet ju bara hur han är idag, det är det.
Ja, men exakt. Alltså, jag har inte träffat honom på länge och inte umgått med honom. Så att jag vet inte riktigt hur han är idag. Men då... Grejen är den att jag tror... Min magkänsla är att han egentligen inte har ändrat sig så speciellt mycket.
Nej.
För att han har liksom alltid för mig varit väldigt
solig.
Solig, men han har varit närvarande och liksom på något sätt så här vuxen i sin liksom i sitt sätt att vara. Jag har inte uppfattat honom som så här superspillevinkig liksom, utan så här närvarande och alltså på ett märkligt sätt så här trygg i sin person, fastän jag vet att det inte alltid är så.
Mm. Han kanske har mognat åt andra hållet med tiden då. Han är lite barnslig nu. Alltså.
Ja, det kanske är så att det har gått åt andra hållet. Att han liksom
vad heter den filmen? Benjamin Button?
Ja,
Alexander Kronlund. Men han var alltså med och skrev din första låt.
Nej, men den första låt som jag och Bagge skrev, där var han med och skrev. Och sen så fick jag liksom, dag 2 så fick jag ett kassettband av Bagge. Med där han hade gjort ett backtrack. Så bara, här har vi en idé, ta med den här hem. Kassettband, du vet. Mm. Så jag gick hem och satte mig med det här kassettbandet och tåtade ihop en melodi och skrev en text och kom till studion dagen efter och presenterade det som blev Happy.
Mm.
Och det var liksom första låten som jag var med på som släpptes i 24 länder.
Oh, jävlar. Direkt.
Så att det blev liksom ett genombrott.
Mm.
Sen hanterades ju det av skivbolaget inte speciellt briljant.
Nej, de kunde liksom inte ta vara på det.
Inte för 5 år.
Nej, på vilket sätt?
Nej, men hade jag varit skivbolagschef och jag har en artist där jag ser att liksom singeln börjar klättra på Billboard Dance Charts och den börjar få liksom heavy rotation i Kanada och det börjar hända lite grejer där borta, så tror jag nog att jag hade ordnat en liten resa över till den här artisten för att promota den lite grann.
Ja. Ja, fan. Ja, du får vara bitter, det är okej. Alltså, det där jag varit.
Ja, men jag tänkte nog inte på det så mycket då, för det var mer liksom så här, ja det, men det efteråt så bara fan, det är jävla märkligt. Jag vet att de skickade iväg mig en gång. Alltså en eller två gånger. Min första promotionresa med Legacy, det var till Tyskland. Men då stod jag där på det här, åker iväg. Jag har ju liksom rest mycket innan och varit liksom i, innan Legacy så bodde jag i LA och gick Musicians Institute. Och har varit liksom runt och rest mycket, så att jag kände mig inte helt lost, men ändå landade på Frankfurts flygplats pre-mobile phones och lyckas hitta en telefon, slänger dit mynt, ringer till min dåvarande manager Niklas Lutman och bara, Niklas, det är ingen som är här. Så då har de liksom skickat iväg mig en dag för tidigt.
Oh.
Alltså, det fanns, så liksom den organisationen var
så jävla speciellt alltså.
Ja, men då var han så här, men ja, har du pengar? Så ja, det har jag. Så okej, bra. Ta en taxi. Åk iväg till Marriott. Ta in i sviten. De får lösa ut det sen.
Mm. Då känner du bara så här, då är de förlåtna. Då är det okej.
Ja, jag vill ju på dit och jobba, du vet, så jag tänker så, åh, jag vill ju liksom bli mottagen och vad roligt, här kommer jag så här, låt det gå jättebra, bara, och så står där och så Frankfurt av alla ställen liksom. Mm.
Men det säger ändå en del om hur ung och liksom icke erfaren du var ännu när du liksom, alltså, hade du liksom varit äldre och haft mer kött på benen, så hade du förmodligen blivit ganska förbannad om ingen mötte upp dig när de skulle möta upp dig.
Ja.
Och samma sak den andra grejen du berättade liksom, att de inte tog vara på din framgång i USA. Det hade du också lackat på om det var senare i livet, antar jag. Men absolut. Där var du så ny liksom, du bara tog det liksom.
Jo, men också att det är så här, på något sätt den här tilliten till att jag då liksom, jag hade ju inget management då.
Nej.
Utan tilliten till, man skriver ju, alltså när du skriver ett artistavtal med ett major skivbolag, så skriver du ju egentligen iväg, you're fucking selling your soul.
Mm.
Om du inte har någon som går igenom dina avtal, så kan du hamna alltså riktigt, riktigt ruggigt illa.
Mm.
Så att där, och då jag var ju helt liksom, och bara, åh vad härligt, jag har fått ett skivkontrakt och super, och de tar hand om mig, det är liksom min familj. Det blir liksom, så det fanns ju inte på kartan att det skulle vara någonting som inte stämde. Och det, tyvärr så är det väl så med nu liksom 30 år senare eller vad det är, så kanske då när du har signat det där major-avtalet som du ska börja bli lite orolig.
Ja, men verkligen. Och det där har man ju hört så jävla mycket om, sådana där skräckhistorier från nya artister som har skrivit kontrakt utan att kanske läsa så noga. Man är smickrad och handlar i god tro liksom, och så är man fast i någonting som bara är skit liksom.
Ja, men det är nummer ett. Alltså verkligen, verkligen, verkligen. Skriv aldrig på ett enda papper utan att du har någon kunnig jurist eller människa utanför skivbolagets kontaktnät.
Men många måste ju tyvärr gå den vägen, att lära sig genom bittra erfarenheter.
Eller hur? Ja. Som jag! Ja. Juhu! Nej, men det var inte så illa. Alltså,
du får vara lackig. Okej, det är bara lite, jag tycker det är ärligt och det är mänskligt. För det hade jag också varit.
Jag får skriva in i den att det var liksom inte, när det gäller Legacy så var det inte en sån big deal, för det var inte något, alltså det var ett featuring avtal och det var inte, utan då i såna fall så har jag, då är jag liksom, det finns ju senare erfarenheter i livet.
Vi kommer till det. Men jag har faktiskt också varit med om en sån grej. Nu ska inte det handla om mig, men jag skrev en bok för snart 3 år sedan, och då var jag också så här supersmickrad. Jag fick bokkontrakt, jag bara skrev på det liksom, pang bom. Men så hamnade jag i någonting där jag fick betala min releasefest själv, jag fick inte åka på bokmässan, och allt sån där skit som jag blev lovad fick jag liksom inte.
Nej.
Och då kände jag bara, och jag fick så här usel procent på böckerna och så här. Och jag kände bara så här, nu vet jag hur de artisterna känner sig. Även om det var en light variant på det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var verkligen den här känslan av att...
Fast det är inte någon light-variant, för att det är ändå, du har skrivit en bok mm. och du har skrivit utifrån dig själv och dina egna känslor. Mm. Du delar med dig av dig själv, vilket betyder att du ger ju bort en del av dig själv. Mm. Och när det inte respekteras, när det blir tvärtom och det blir liksom, du vet, man, det, den känslan är jättejobbig. Det är lite så här, de kan lika gärna ställa sig och spotta på en. Liksom.
Nej, men jag håller med. Det var faktiskt, det var vidrigt. Ja, det var vidrigt. Och jag hoppas ni hör det här, för jag är fortfarande besviken på er. Ni vet vilka ni är.
Jag bara, okej.
Okay. Men jag bara, jag vill inte kännas vid
det. Jag bara, nej.
Men jag backar ut ur rummet.
Nej, absolut inte. Jag bara tänker att det liksom, fan, ringa någon.
Ja. Tänker du en hitman då, eller? Vi ringer någon.
Du, har du läst den boken?
Nej.
Fantastiskt bra bok om musikbranschen.
Mm, det ska jag läsa.
Do it.
Du, nästa ord är någonting som jag inte vet om det är känsligt. För vissa människor kan det vara känsligt, men jag vet inte om det är för dig. Men du känns ganska ledig i hela din uppenbarelse, så jag tror inte det är så känsligt. Men jag testar. Barn.
Barn.
Du har inga barn.
Inga barn.
Nej.
Nej.
Hur, vad tänker du kring det?
Alltså barn kan vara jättegulliga och söta, och de kan vara så in i helvete jobbiga.
Jo tack, du, preaching to the choir. Vad säger man?
Nej, men jag älskar barn. Jag tycker om att kommunicera med, kanske det ska jag göra när jag ska göra min podd. Barnpodden. Mm. Snacka med ungar och få så här deras view på saker och ting.
Mm.
Jag tycker jättemycket om barn. Jag har inte några egna barn, vilket har varit och är en stor sorg. Men det, min kropp liksom, det blev aldrig några barn. Och min tanke och min känsla av det här med barn är att det är ju någonting som ska ske, eller i min värld så är det liksom, jag vill att det ska ske naturligt, att det liksom, nu är kroppen så pass, nu är kroppen mottaglig, nu vill den föda barn. Och det har aldrig hänt. Inte ens när liksom, när vi har försökt.
Mm. Men är det en känslig fråga?
Nej, inte nu. Det tycker jag inte.
Nej.
Det tycker jag inte. För det är ju också ett, jag menar, jag hade ju kunnat såklart åka iväg och inseminera och hålla på och greja och fixa och liksom, du vet, så här, den stressen som jag förstår att det är, och framförallt om det är så, jag vet många kvinnor som har gått igenom allt det här och ändå inte blivit gravida, att det blir på något sätt också en mental liksom.
Då blir det ju dubbelt nästan.
Ja, men dubbelt stress. Dels att man inte får barn, och sen har man försökt som en tok, och sen så funkar det ändå inte, och sen så blir det ett jätte liksom, det blir ett jättehål. Och då har jag liksom, jag har tänkt att jag hålla mig till det naturliga. Vill min kropp, är det så att den här kemin fungerar, då blir det barn.
Mm. För jag kommer ihåg att jag intervjuade en komiker i Göteborg som är i din ålder och inte har några barn, och jag frågade om det här, och då fick jag ett argt mail från någon som sa, du kan inte fråga folk som inte har några barn, det är jättekänsligt för vissa människor, hur tänker du, och var jättearg på mig. Men jag tänker så här, att jag förstår att det kan vara känsligt för människor, men jag tycker att det är en fråga som, alltså att du pratar om det så här kan ju hjälpa någon, tänker jag. För det finns ju många människor ute som faktiskt vill ha barn, som inte har fått det och som kanske känner sig jätteensamma och ledsna i det.
Mm.
Och att folk då pratar om det, tänker jag, bara är någonting positivt, tänker jag.
Absolut. Och sen kan det ju vara, ja men precis. Jag tror alltid på kommunikation. Jag tror att man ska försöka sig på att prata om allting. Mm. Även om det är vissa saker som är olägliga eller liksom svåra eller sorgliga eller politiskt inkorrekta liksom, så tror jag ändå att kommunikation är nyckeln till allting, verkligen.
Mm.
Så att jag, och skulle det vara så att jag inte vill svara på någonting med barn, så här, då skulle jag ju bara säga att nej, men vet du vad, det där känns lite jobbigt just nu för mig att prata om, så att vi kan väl ta nästa fråga.
Mm. Och det gör vi nu.
Men jag kan prata vidare om barn, för de är, jag har en jävla massa gudbarn däremot.
Du kan få låna mina barn.
Ja, vad, du behövde någon barnvakt eller vad var det?
Nej, jag behöver, ja precis, jag behöver energi och jag behöver tålamod. Jag behöver mycket alltså. Nästa ord är
pappa.
Ja, exakt. Mm. Jag behöver nästa fråga.
Mm.
Och det är, ordet är åldrande.
Åldrande. Naturligt fenomen.
Mm. Är du helt tillfreds med det? Alltså, du har ju en ganska, vad ska man säga, din uppenbarelse är ju ganska så här, ja men lugn och andlig nästan och accepterande och så här. Och, men är du också helt tillfreds med det, eller kan du ändå känna så här, fan vad jag är trött på att få en rynka, eller fan vad jag är trött på att kroppen börjar säga ifrån, eller är du bara så här fine?
Jag är inte helt 100 fine, för det är ju skitjobbigt när kroppen börjar säga ifrån, eller liksom man känner bara, åh gud, nu börjar knaka i mitt knä, vad är det här för skit? Hur ska jag göra nu för att liksom, gud, tänk om det, du vet, det är klart, det händer ju grejer, men jag tänker inte, alltså åldrande, vi kommer ju aldrig komma ifrån åldrande, jag förstår inte grejen, liksom. Det är verkligen, allt hänger ihop, allting åldras, allting dör och föds på nytt igen, och så även vi, det är bara att gilla läget. Men sen är ju frågan om vad man gör med det, och hur man tar hand om sig själv och hur man tar hand om sin kropp så att det ska bli så smärtfritt som möjligt, liksom. Mm. Och jag tänker, klart att jag, du vet, som man kollar så bara, oh shit, okej, okay, jag har fått en rynka där och nu, häromdagen, bara, men gud vad mycket gråa hår jag har fått, vad är frågan om det här? Då bara helt plötsligt bara, fjong, börjar komma upp hur mycket som helst. Och då tänkte jag på min morfar, gud, jag tror att han var gråhårig när han var typ så här 40 eller någonting.
Mm.
Eller till och med tidigare, 30. Mamma var helt gråhårig när hon var 40. Och det är så här typ, ja, åldrande tecken, liksom. Men jag vet, alltså jag tänker, det är något konstigt, jag tänker inte riktigt på, alltså på ålder som ålder, eller att man ska liksom, jag tänkte på det här om dagen när jag var nere i Varberg och surfa, och då så var det lite andra familjer som satt lite fint utanför sina så här stugor vid bord och stolar och drack kaffe så här. Varpå jag inte orkar liksom ta fram bord och stolar, så jag sätter mig ner bara liksom på marken och sitter där med min kaffe och dricker. Jag tänker så här, det kanske är en så här grej som man kanske inte ska, så här, ska man sitta ner så här på marken och dricka sin kaffe? Undrar om det är liksom, undrar hur gamla de är som sitter där borta och liksom och inte vill sitta ner på marken. För jag tänker att man gör, alltså vissa saker kan vara så här åldersrelaterat. Sova på en madrass. Just nu sover jag bara på en madrass på golvet.
Mm.
Bästa träningen. Måste ta sig upp från madrassen. Jag vet inte, jag håller mitt sinne barnsligt.
Mm.
Jag sitter hellre ner på golvet och dricker min kaffe än att sitta i en bekväm stol. Mm. Jag vet inte om det har något med saker att göra. Jag vet inte vad jag svamlar om. Men,
nej, men det, du får svamla, det är okej.
Okay. Jag bara tänker att jag tänker på min gudfar. Jag har lite så här role models i mitt liv. Min gudfar är en av dem. Han är min låtsas gudfar. Jag fick honom i mitt liv när jag var 15.
Mm.
Han är nu 99.
Mm.
Men han har alltid liksom, han har alltid hängt med. Han sitter på Facebook, han är på Messenger, lyssnar på låtar på Spotify, han sitter och mejlar. Han är liksom, du vet, han är med. Och han har alltid liksom försökt att hålla sig i trim och liksom, du vet, kroppen försöker hålla den lite ledig, att ryggraden funkar och allt det där, och då blir som huvudet, allting går igång här. Och han har alltid, jag kommer ihåg när han fyllde 75, så hade han ett stort partaj i London, så man brukar hålla sig grandiosa tal, och då avslutade han det grandiosa talet med att säga, well, and ladies and gentlemen, I thank you so much for coming here celebrating my birthday. I'm 25. Mm. Again and again and again.
Mm, härligt ju.
Och där tänker jag ofta på att bara, men jag är fortfarande, jag är 35 i mitt huvud.
Mm.
Och jag tänker hålla mig till det.
Fan, det är så jävla sjukt det där, för att när man var liten, när man var typ så här 12, då sa ju alla vuxna så här, om jag är 40 men jag känner mig inte vuxen, jag känner mig som 20. Alla sa ju det.
Mm.
Och nu är man själv äldre.
Hur gammal är du?
33. Och jag kan känna att, jag känner mig också, jag känner mig som 20 liksom så här, i skallen.
Mm.
Men det är aldrig man hör tvärtom. Det är aldrig så att man hör en 18-åring som säger, jag känner mig som 45. Det hade ju piggat upp.
Åldrande, ja men nej för skit i åldrande.
Vi går vidare.
Lev.
Bra. Ja. Nästa ord är alkohol.
Negroni.
Vad sa du?
Negroni.
Vad fan är det?
Negroni är en fantastisk god drink som är lite så här pre-dinner. Det är en tredjedel Campari, en tredjedel gin och en tredjedel vermouth. Mm. Med massa is. Det ska helst liksom ligga och gojsa ihop sig lite grann och sen så ska man ha en liten apelsinklyfta till eller liksom ett litet apelsinskal som du lägger i så att du får den här lilla apelsin.
Men hur ser din relation ut till alkohol? Och hur har den sett ut genom åren?
Partaj, liksom partajig. Väldigt mycket så här perioder där jag inte har druckit överhuvudtaget. Andra perioder där jag liksom matchar kanske lite för mycket. Mm. Så väldigt, väldigt periodigt.
Mm. Nästa ord är en mening kan man säga. En låttitel. All about the money.
Att det är häftigt hur en låt kan förändra ens liv så mycket. Den låten är så... Dels att det var väldigt roligt att skriva den åt det där. Och sen att det var nästan så att den inte ens kom med på plattan. Den var liksom den sista låten som skulle på plattan. Mm. Och den höll nästan inte på att komma med. För att det var massa så här, sista minuten meck och deadlines. Och liksom det skulle ändras och mixas och mastras. Och det var någon basgång som var fel. Och det var, du vet, massa så här stuff. Mm. Och vi förstod nog inte riktigt att det skulle bli så stor låt som det blev. Men sen hur den har öppnat upp massa dörrar, alltså alla roliga saker som jag har fått göra tack vare att den låten har börjat att spela så mycket.
Du är ganska glad att du skrev den, va? Att du var med och skrev den och att det inte var en producent som skrev den.
Ja, det absolut. Alltså det är, jag skriver ju nästan allt. Ja, men jag är ju alltid med och skriver liksom.
Ja, men nu vet jag att du inte gillar att prata pengar, men du måste ju nästan kunna ha levt på den låten hela ditt liv, nästan, eller?
Att leva på en låt, då måste man då i för sig vara väldigt duktig på att förvalta de pengarna som då kom in.
Mm. Är du det?
Jag bara, I wish. Ja. Nej, alltså under den perioden, alltså från 98 fram till kanske 2006-2007. Där hade jag ju liksom ett kapital som jag hade nu såklart i efterhand kunnat förvalta på ett helt annat sätt. Mm. Men alltså det går inte ihop med min... Jag har inte förvaltat det överhuvudtaget. Så att det blev, alltså det var så pass illa så att jag åkte över då, som jag sa, till LA 2006 och började spela in den här skivan. Och jag, alltså du vet, så här dumdristigt, men bara så här, jag ska bo på Sunset Marquee, det är superhärligt, vet. Jag bodde där, jag tror jag var där i säkert, jag måste ha varit där i säkert en månad eller någonting. Mm. Liksom. Och sen hyrde jag lägenhet, men sen var det massa studiokostnader och alla så här sköna musiker och producenter som jag hittade där som var svindyra och liksom stråkarrangör, alltså du vet, det sprang ju, den där plattan sprang ju iväg, så det bara visslade om det.
Mm. Blev det värt det då?
Alltså emotionellt och liksom så här kontaktmässigt och allting, så var det absolut värt det.
Mm. Ekonomiskt då?
Nej, för fan. Absolut inte. Nej, verkligen inte. Utan det där är ju liksom ett stort ekonomiskt hål efter den var klar. Så då ringer min ekonomiansvariga och bara, Meja, vad har du gjort? Du har 5000 kronor kvar på ditt konto. Mm. Har det hänt något? Mm.
Men vadå, skulle du stå för alla de här studiekostnaderna och allt det där själv?
Ja, jag spelade in den. Jag tänkte att jag var så här, nej men nu, jag har ju gjort de senaste skivorna som jag har spelat in, har jag ju gjort helt själv. Alltså inte produktionsmässigt, jag har anlitat producenter som har gjort det tekniska och fått fram låtarna. Liksom. Men jag har liksom varit väldigt involverad i produktion, väldigt allt jobb med allt jobb där med att ta fram ett album, med inte bara skriva låtarna utan se till att musikerna kommer till studion, vilka musiker ska vara med, avtalen, alltså alla ISRC-koder, allt administrativt arbete för skivbolaget, för de olika låtarna som då ska vara registrerade, Sami, alltså allt. Det är jävelusiskt massa jobb, plus då omslag, fotografi, få till omslag och bara korrekturläsa liksom, att allting, alltså det är så mycket detaljer, allt det där har jag suttit och gjort själv under nu en jävla massa år, och det är egentligen helt galet. Det brukar ju vara så här, kanske i alla fall 2 pers eller 3 på skivbolag som gör det jobbet liksom.
Men för att backa lite tillbaka till den här låten då, som jag ändå har lite frågor om det är okej, okay. Är du trött på den?
Nej.
Bra. Och när ni skrev den, du sa att den inte var nära på att inte komma med på plattan. Sånt är ju, det är lite av en klassiker nästan, känns som att det kan vara som med de här brottarhitsen. Men minns du när ni skrev den?
Ja, du det.
Ja.
Eller det gör jag.
Även om den inte var nära på att komma med, kunde du ändå känna att den hade någonting speciellt? Eller kan man aldrig veta sånt?
Nej, man kan fan inte veta. Jag tror, nej. Därför att det är så många parametrar som väger in i om en låt blir en hit eller inte. Så oftast då fattar man ingenting. Man kan känna att det är så här, wow, den här låten, det är något speciellt i den här. Det händer, framförallt när man börjar, i alla fall för mig är det så. När jag sitter liksom i min lilla bubbla, eller med vem det nu är, jag skriver någon låt med just då, så då tycker jag liksom att när jag och Bagge jobbade, då var ju liksom alla låtar var ju hits liksom. Men man blir så insnöad på liksom på alla låtarna, så att antingen är de jättebra eller så suger allihopa liksom. Men det är först när man börjar spela upp dem för andra människor, när man får
respons.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den är från andra som man helt plötsligt bara, aha, vänta, vadå, gillar du den där? Jaha, oj, den där gillar du, och den, och bara, okej. Okay. Så nu med nya singeln som är ute nu, I Know How You Feel, den, jag har fått jättemycket fin respons på den. Och det är också så här, alltså det är en bra låt. Och bra produktion och sådär. Men det blir tydligt och överväldigande när, liksom, när den här yttre feedbacken kommer. Liksom. Så att jag tror inte att vi var riktigt, i alla fall jag var absolut inte medveten om att det skulle bli så mycket. Men sen har jag också så här arbetet med management, arbetet med skivbolaget. Alltså vem lägger ner marknadsföringspengar på det? Vem gör planen? Vem ser till att du kan ju sitta med hur mycket bra låtar som helst som har liksom är potentiellt hittar. Men har du inte marknadsföringen utåt så kommer det aldrig bli en hit i alla fall.
Nej.
De här liksom sunshine story som man hör om liksom, åh, jag slängde upp låten på YouTube och helt plötsligt så är det en miljon följare som älskar min låt, där. Så vet jag inte om jag riktigt köper det, så jag tänker mig att det är en jättebra story och så finns det,
och det är ju bara de där bra stories när man hör, det är det, det är som här, men Per Gessle har den här historien om hans, om den här, visst var det The Look, va? Som någon utbytesstudent hade tagit med sin radiostation i USA, någon sån här tillfällighet. Och det är en jättefin historia. Men överlag så är det ju såklart, som du är inne på, att det behövs PR, det behövs ekonomiska muskler. Sen så finns det såklart stories om tillfälligheter och allt sånt där.
Absolut. Ja, men herregud, alltså Roxette och både Maria och Per, de har ju utan tvekan, alltså Sverige som inte är en av de bästa managerna i världen.
Är det Marie Dinberg eller?
Ja. Och hon är ju så jävla skarp och super, alltså, arbets liksom, och fokuserad och street smart liksom. Så att det kommer en, oj hoppsan, här kommer en liten utbytesstudent och spelar låten och helt plötsligt så blir det Netta i USA. Jag tror
cyniken Meja anar att allt bara är en efterhandskonstruktion av Per Gessle för att det är en bra story. Här kommer det fram.
Nej, men jag tror nog att det kan vara så att den här, det kanske var så att han var den första liksom, och sen att de då har hakat på det. Mm. Då krävs det ju att du är liksom slipad och att du liksom, okej, nu börjar den här spelas här och här och här. Okej, vad ska vi göra nu? Men då måste vi lägga in och där kommer ett briljant management in och hugger tag i möjligheten.
Mm. Per, om du vill komma till podden och bekräfta eller dementera Mejas uppgifter, så då är du välkommen. Men du, när det började liksom blow up under de här åren här, med den här, det blev ju en världshit får man säga. Ja, den var väl på listorna över hela världen liksom. Vad hände med dig då? Alltså att bli så stor och blow up liksom, och vad hände, var det vissa situationer här i livet som du liksom så här, där som du minns specifikt, att vad är det som hände nu? Hur blev det så här liksom? Blev det, beskriva din tillvaro och hur du mådde den här tiden liksom, när det blev så stort.
Nej, men alltså, jag tycker om att jobba. Jag är ju sån där som tycker att det är ju roligare ju längre promotion-scheman desto bättre. Liksom. Mm. Jag tycker det är kul. Däremot så blev det, jag kommer ihåg att vi hade ett samtal, vi var och spelade in en video i Miami. Men då kommer jag ihåg att jag hade ett samtal med min dåvarande manager. För att då skulle, för USA släppte en av skivorna, Sony USA släppte en av skivorna, och då ville de fokusera då på, då skulle de fokusera på en dansremix av How Crazy Are You, som låten heter. Och att vi skulle liksom då gå in och bygga vidare på något sätt, så skulle det byggas vidare på, om det var Legacy eller någonting, men vi skulle liksom gå in då via dansvägen. Mm. Och då var jag, då hade jag, det här måste ha varit typ 99, 2000 och sånt där. Och då har jag liksom kört stenhårt från 2006, 7, 8, 9 och var jättetrött. Och kunde inte få ihop det där riktigt. Jag kände ingen liksom, motivation. Jag hörde den här liksom, den där dansversionen som jag skulle åka runt och promota på radio. Och det var så långt ifrån mig. Jag ville ha liksom originalversionen, liksom livemusik, jag liksom ville ha så här, något annat. Så att jag fick inte ihop det, och då tackade jag faktiskt nej till den lanseringen. Det var så det var då. Det var så jag var tvungen att göra så för att balla med själv. Mm. Men annars så jag vet inte om jag har ändrat mig speciellt mycket. Liksom. Det är där nästan så här fråga man får ställa till kompisar eller till liksom samarbetsmänniskor. Liksom. Jag tror att jag, i mitt huvud, så tror jag att jag har hållit mig mer eller mindre liksom.
Men fanns det något ögonblick där du kände så här, bara, shit, vad stort det blev? Hur blev det så här? Där du liksom fattar att vidden av det, framgången där, när det ändå liksom blev så stort?
Nej.
Nej?
Nej.
Du bara hängde på?
Ja.
Ja, skönt.
Det kan vara nästan så här, så bara, men vänta. Ska du inte bli större?
Ja, det är bra, bra. Det är ju de människorna som tänker så som blir störst. Så det är bra. Nästa ord är ett namn, och det är Ricky Martin.
Ja, så himla fin, behaglig, härlig person.
Mm. Berätta, ni jobbade ihop. Ni gjorde en låt ihop.
Mm.
Ja. Hur kommer det sig? Vad hände där?
Det var, det var skivbolaget faktiskt. UK. Sony UK. Fanns en av cheferna där som heter Richard Ogden, som jag hade jättefin kontakt med. Och han höll på och de jobbade med Ricky Martins första engelskspråkiga album.
Vuelve.
Nej, det är väldigt mycket spanska.
Ja, men det hette väl också Vuelve?
Vuelve, det kanske gjorde på spanska då. Och de släppte de den i...
Ja, men jag tror att det fanns... De kallade det Spanglish, gjorde de inte det? När de blandade spanska och engelska, var det inte det? Eller jag kanske minns fel nu.
Ja, jag tror den platt... Den första engelskspråkiga var den här som hade La Copa de la Vida på sig.
Ja, men precis.
Som var fotbollslåten.
Ja, jag har säkert fel.
Den kanske hette Vuelve.
Kanske, jag tror att den hette det på engelska också, nämligen. Att de hade ett spanskt engelskt namn på den också. Men jag vet inte. Skitsamma.
Det måste vi reka. Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Nej.
Men då i alla fall, då, det var det första engelskspråkiga, och då så, dels så skulle då fotbollslåten promotas och sen så ville han ha två duetter på albumet.
Snygg var han.
Som fan.
Oj, snygg är han.
Ja, fortfarande. Jag såg några nya bilder här som någon Matthew Brooke eller vad han heter har tagit på. Alltså han är så fin.
Åldrats väl alltså.
Ja, men så himla fin verkligen. Nej, men så att det var en sån in-house liksom Sony, Richard Ogden som tyckte att men det här blir jättebra. Meja är bra. Och sen fick jag höra låten som då är en Hooters låt ifrån början.
Private Emotion.
Private Emotion. Eric Basilian och hans Hooters kollega som har skrivit den. Och Desmond Child gick in och producerade.
Mm.
Och
fett.
Ja, det var otroligt kul att jobba med honom också. Extremt snabb.
Mm.
Vi spelade inte in den samtidigt, han och jag, i studion. Utan jag var där. Jag tror att jag spelade in den. Jag vet inte när, om det var samtidigt som vi gjorde videon eller...
Men ni gjorde väl en inlig video ihop, vill jag minnas. Var det inte så?
Nej, men det var inte så inlig. Alltså, den stackaren, han satt ju liksom i så här isfrys. Liksom, du vet, det, han satt i så här, var inlindad i någon slags... Det såg ut som en sån här gegga. Han skulle vara frusen. Liksom.
Just det, kommer du ihåg det?
Ja. Ja, och sen så var det liksom då den här snygga tjejen som skulle försöka... Liksom,
Tina upp honom
lite grann och jag står utanför i hotellkorridoren och liksom tycker att han ska liksom komma ut till mig i korridoren istället för att vara iskall inne med henne där.
Som bra idé.
Jättebrilla. Det var Francis Lawrence var det som regisserade den.
Coolt ändå.
Ja, men det var jättekul.
Ja, men det är skitcoolt. Och jag tänker så här att du har ju flera låtar alltså på vad ska man säga i din karriär liksom som har varit stora, men du är nog ändå ganska förknippad med All About the Money, tänker jag. När folk säger Meja, tänker man på den. Många gör nog det, tror jag.
Ja, absolut.
Hur känner du alltså det här med lite one hit wonder som det ändå, det är inte det jag säger, men att du ändå är så förknippad med en låt.
Ja, men det blir ju det.
Och det, hur tänker du kring det?
Alltså jag försöker att vara snabb med att säga att ja, det var jätteroligt och den är jättebra, men har du Spotify? Så och han bara, ja det har jag. Ja, men vad bra, gå in på Spotify.
Då finns det en till låt.
Gå in på Spotify så kan du höra allt jag har gjort sen All About the Money. Alltså många kommer ju upp och säger, ja, men mig, först är ju inte någon som vet egentligen hur jag ser ut. Nej. Det är få som känner igen mig. Liksom.
Mm.
Men om det nu skulle vara någon som gör det så kommer de ofta fram och sen är det liksom, gud vad roligt, men håller du på med musik fortfarande? Gör det, vet, i all välmening.
Mm.
Och det är då min Spotify-replik kommer fram.
Det var ju lite som han, killen här som jobbade här.
Mm.
Han bara... När han såg det, han bara, du jobbar med musik va?
Ja.
Så jag bara, åh, ni ungdomar.
Nej, men det är inte så lätt att hålla. För det är just det här dilemmat med att nå ut med sin musik. Jag har ju gjort då de här, vad är det, åtminstone tre album på eget skivbolag. Och det kruxet är att nå ut med. Så det finns ju hur mycket fina låtar som helst som vi har jobbat med och som jag har släppt på Spotify, men som inte har fått samma uppmärksamhet av den enkla anledningen att det inte har funnits. Jag har liksom ingen marknadsföringsbudget att lägga in så att det kan gå igenom. Och sen för att nå igenom via radio och så vidare så är det väldigt klurigt där med kommersiell radio. Alltså de reglerna som finns för att komma in på kommersiell radio är ganska tuffa.
Liksom. Mm.
Så att då blir det tyvärr, i alla fall i Sverige, då blir det liksom så här, ja, men då blir det P4. Och P4 är en jättebra station. Men det blir väldigt smalt. Mm. Det är bara, egentligen bara P4 som då min musik kan spelas på inom situationstecken. Och det är jävla tråkigt.
Du, vi börjar glida så sakta, ligga in i mål.
Vilket?
Att vi börjar bli klara.
Bara, vilket mål?
Vilket jävla mål? Finns inget mål här? Slagga inte skit, Nemo. Du har ett väldigt härligt skratt, vet du?
Nej.
Jo, men jag tycker det.
Men bara det var någon som sa, hörde någon, bara, åh, du har samma gurglande skratt fortfarande.
Ja, det ska du inte ändra på.
Bara, gurglande?
Jaha. Har du... Hur känns det här? Hoppas du har haft en bra jävla stund. Det har jag haft.
Ja, men super nice.
Mm, vad bra.
Jätte nice.
Ja. Och vad ska vi avsluta med för visdomsord då?
Oj, oj, oj.
Testa Spotify.
Ja, exakt. Bara, om du inte vet, om du är tillhör de 90% av Sveriges befolkning som inte har en aning om vad jag har gjort efter All About the Money, gå in på Spotify.
Ja, precis. Ja, men vad fan, rekommendera din nya singel. Vi kan väl slänga in en bit av den här.
Ja, men det tycker jag absolut. Alltså, ja, men... den är ju så rolig. Den är ju producerad av Andreas Klerup.
Mm. Mm.
Och hans idé om att göra den, eller inte bara Andreas, alltså Tara McQueen och Andreas har producerat den tillsammans.
Mm.
Men Andreas faktiskt grundidé om att få den till lite så här Phil Spector, liksom 60-tals vibb.
Mm.
Vilket jag hade inte alls tänkt mig i den. Men du vet, bara, men gör vad ni vill.
Mm.
Jag släpper.
Mm.
Ni hittar på någon bra skön produktion, något som ni gillar, så sjunger jag.
Mm.
Och så blev det som det blev. Det är jättekul verkligen.
Fan vad coolt.
Mm.
Ja. Tack för din tid, Meja.
Det var så löjligt att säga.
Hej då!
Adjö!
I know how you feel.